Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Herre, öppna ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Förra veckan läste vi om när Jesus samlade sina lärjungar till påskmåltiden. Han instiftade nattvarden och förutsa att de skulle förråda honom och att de skulle bli sållade som vete. En bild för de omskakande prövningar som låg framför dem. Ty nu fullbordas det som är sagt om mig. Och så avslutades måltiden och där fortsätter vi läsningen idag i Lukas evangeliets 22 kapitel, vers 39-46, i Jesu namn. Sedan gick Jesus ut ur staden och begav sig som vanligt till Olivberget, och lärjungarna följde med. När han kom dit sa han till dem: be att ni inte utsätts för prövning. Själv drog han sig undan ifrån dem, ungefär ett stenkast, föll på knä och bad: Fader, om du vill det så ta bort denna bägare från mig, men låt din vilja ske, inte min. En ängel från himlen visade sig för honom och gav honom kraft. I sin ångest bad han allt ivrigare och svetten droppade som blod ner på marken. När han steg upp från bönen och kom tillbaka till lärjungarna fann han att de hade somnat, tyngda av sorg. Och han sa till dem: hur kan ni sova? Stig upp och be att ni inte utsätts för prövning. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Hur kan ni sova? Många av oss har nog erfarenhet av det här att inte kunna sova för att vi har någonting svårt eller jobbigt framför oss dagen efter. Ett viktigt prov i skolan, en jobbig arbetsuppgift, ett svårt samtal som vi vet att vi måste ta fast vi helst hade sluppit. Jesus har här den svåraste och jobbigaste arbetsuppgift framför sig som någon människa någonsin har haft. Så det är inte konstigt att han inte kan sova. Han vet att det också kommer att bli tufft för lärjungarna. Och han har försökt berätta det för dem flera gånger. Så sent som under måltiden de precis ätit. Men de har fortfarande inte förstått särskilt mycket. Visst, de är tyngda av sorg. De har fattat att något mörkt är på väg. Men det håller dem inte vakna. Så Jesus kommer och väcker dem. Hur kan ni sova? Stå upp och be att ni inte utsätts för prövning. Deras prövning kommer inte alls att vara så fruktansvärd som hans. Så han kunde ha uppmanat dem att be för honom. Men han vet hur svaga hans lärjungar är. De behöver verkligen den här bönen. Det är ju lite konstigt att han säger: be att ni inte utsätts för prövning. Fast han själv vet att de kommer att prövas. Nu fullbordas det som är sagt om Jesus. Och lärjungarna kommer att förneka och fly och lämna honom ensam. Han har själv berättat för dem att så kommer det att bli. Prövningen är oundviklig. Så det måste vara någonting annat han menar än att de ska slippa. Ordet för prövning där, det är det grekiska peirasmos, samma som i Herrens bön. Det som kan översättas med prövning eller frestelse och som kan användas både positivt och negativt, så att säga. Peirasmos kan leda till att tron blir stärkt och renad, men det kan också leda till att tron tar slut. Och sammanhanget får liksom visa om det handlar om att förstärka eller förstöra gudsrelationen. Och här är det väl rätt tydligt att Jesus syftar på risken att deras tro blir förstörd. Att de lämnar honom för att aldrig komma tillbaka. Under påskmåltiden sa Jesus till Petrus: jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och det måste vara det han vill att lärjungarna också ska be om nu. För de fattar inte vilken stor fara de är i. Deras sorg och oro är inte i närheten av tillräckligt stor. Hur kan ni sova, stå upp och be att ni inte utsätts för prövning? Be att er tro inte tar slut när ni nu sållas som vete. Och den uppmaningen behöver ju Jesu lärjungar i alla tider lyssna till. Vi dåsar så lätt till i vårt andliga liv. Vi går omkring halvsovande och fattar inte hur stor faran är. Prövningar av olika slag som hotar att göra slut på vår tro och få oss bort från Jesus. Han behöver få stiga fram gång på gång till oss och säga: hur kan ni sova? Fattar ni inte vad som står på spel? Vakna, stig upp och be. Jesus fattar vad som väntar, och för honom leder det till sömnlöshet och ångest. Och han ber och ropar så intensivt till sin far att svetten droppar som blod ner på marken. Det är bara Lukas bland evangelisterna som berättar om den här svetten under bönekampen. Av någon anledning så tycker han att den är viktig. Det står inte så mycket om svett i Bibeln. Jag kan bara hitta 3 ställen, men rätta mig gärna om jag har fel. Kanske är det så att Lukas tänker att vi ska associera till första Mosebok 3. Där människorna som Gud har skapat till sin avbild, till att leva i en unik relation med honom och med en särskild uppgift i skapelsen, de har vänt sig bort från honom därför att de har låtit sig frestas av ormen. Och Gud säger till Adam: förbannad ska marken vara för din skull. Med möda ska du hämta din näring från den. Du ska slita för ditt bröd i ditt anletes svett tills du vänder åter till jorden. Svetten som droppar från frälsaren ner på den förbannade marken är kanske tänkt att påminna om syndafallet som gjort alla Adams barn till slavar under förgängelsen, men som ju också drog med hela skapelsen ner i det slaveriet. Han som kommer för att befria Adams barn, han kommer också för att befria hela skapelsen. Allt ska bli helat och förnyat. Här ska den nya tidsåldern börja. Den nya människan ska träda fram. Nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor och ingen förbannelse ska finnas mer. Nu ska liksom den avgörande kampen, den avgörande segern vinnas. Någon kanske minns att jag påstod att det finns 3 ställen i Bibeln som handlar om svett. Och jag har hittills bara nämnt 2. Det tredje finns i Hesekiels bok. i de sista kapitlen där som beskriver en vision som profeten fick av Gud. Och det finns ett tempel i den här visionen med leviter och präster som tjänstgör där. När de kommer in i portarna till inre förgården ska de ta på sig kläder av linne. De får inte ha kläder av ylle när de förrättar tjänst i portarna till inre förgården eller i templet. De får inte ha på sig kläder som de svettas i. Det finns nog många tolkningar av Hesekiels vision. Men templet är ju platsen där Guds tillvaro och vår tillvaro liksom möts. Himmel och jord möts. Evigheten och tiden. På något sätt en plats som påminner om hur det ursprungligen var. Och som visar framåt mot målet som Gud leder sin sargade skapelse till. Frid och helhet. Kan det vara så att förbudet mot att svettas i templet hänger ihop med första Mosebok 3. Templet ska påminna om målet. När Gud har gjort allting nytt och ingen förbannelse ska finnas mer. För den har Gud låtit drabba sin lidande tjänare. Vi blir ju också påminda om en central sanning om Jesus när vi ser hans ångest och hans bön här. När han ber att få slippa det som ligger framför honom. Den centrala sanningen att han verkligen är människa. Det här är minst lika förfärande för honom som det hade varit för dig. Vi ser också att han verkligen är Guds son. Till exempel där en ängel från himlen visar sig. I evangelierna så är förfäran och fruktan den normala reaktionen när en ängel visar sig för en människa. Så att ängeln alltid måste börja med att säga, var inte rädd. Men Jesus blir inte rädd, utan han blir bara stärkt. För honom är det här en hälsning hemifrån. Jag håller på att läsa en bok som jag bara förstår delvis. Och den handlar om hur teologer och tänkare genom kyrkans historia har vridit och vänt och slipat på formuleringarna omkring hur det här funkar. Att Jesus är både människa och Gud. Att ordet har blivit kött. Att Guds son född av fadern i evighet antog mänsklig gestalt när han avlades av den heliga ande och föddes av jungfru Maria. Det måste vara så för att Jesus ska kunna vara vår frälsare. Men hur funkar det? Att ordet antog mänsklig natur tog inte bort något från hans gudomlighet. Och att han hade gudomlig natur tog inte bort något från hans mänsklighet. Det är en sån där formulering som har slipats fram. Frälsarens gudomliga och hans mänskliga natur ska inte sammanblandas, men inte heller skiljas åt. Så har man liksom insett att det måste vara. Men det är ju inte enkelt för det. I varje fall inte för mig. Och varför skulle det vara enkelt? Det är liksom tillvarons största mysterium vi pratar om här. Gud har blivit människa. Runt jul så får vi en ganska liksom ljus och nästan söt bild av hur det ser ut. Här får vi en bild av samma sanning i betydligt mörkare färger. Hans mänskliga natur reagerar fullt ut mänskligt inför det fasansfulla som han vet är på gång. Och hans gudomliga natur vill i total självutgivande kärlek ändå följa beslutet som fattades redan före världens skapelse. Så här ska frälsning och förnyelse komma till den gamla världen. Så här ska den gamla människan dödas så att den nya människan kan träda fram som Guds rena och utvalda barn. Guds son antog mänsklig natur för att vi skulle bli delaktiga i gudomlig natur. Det är också svårt att förstå. Men vi kan ana vad det handlar om, vad det innebär när vi ser Jesus här. När mänsklig och gudomlig natur förenas så innebär det inte att vi slutar vara människor. Att Jesus hade gudomlig natur tog inte bort något av hans mänsklighet. Tvärtom gjorde det honom fullt ut till en riktig människa. En sån som är skapad till Guds avbild och lever helt och fullt i relation med Fadern. Alltså Jesus är sån som det var tänkt att jag skulle vara. Han är sån som jag borde vara. Han är sån som jag långsamt kan närma mig att vara när andens frukt får växa i mig. Och han är sån som löftet säger att jag kommer att få bli när jag ser frälsaren ansikte mot ansikte. När jag blir delaktig i gudomlig natur så blir jag människa på riktigt. Och lika djup som den sanna människans ångest var i Getsemane, lika djup kommer den sanna människans salighet att vara i den nya skapelsen. Där ingen förbannelse ska vara mer. Inga sorgetårar och ingen ångestsvett droppar ner på marken. Guds son kom hit för att förverkliga det. Han gick korsets och lydnadens väg för att kunna ge oss den dyrbara gåvan. Och det är ju därför han är så angelägen om att vi inte ska gå bort från honom och gå miste om detta. Så angelägen om att tron inte ska ta slut när vi prövas. Att vi inte ska sova bort det som han har köpt så dyrt. Hur kan ni sova? Stig upp och be att ni inte utsätts för prövning. Låt oss be. Tungt, stjärnlöst mörker vilar över världen. Där mitt svaga ljus för en vindpust flämtar. Tron får ej ta slut. Hjälp mig hålla ut så att varje dag jag din ankomst väntar. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, outsägligt stor var din kärlek till oss fallna människor. Att du blev människa för vår skull och led smälek, ångest, pina och död för oss syndare som annars skulle ha dött den eviga döden. Ge oss nåd att alltid minnas denna dyra välgärning och ta emot den i tro. Lovsjunga dig och Fadern och den heliga Ande för den och i tacksamhet leva som dina lärjungar. Trösta oss i all nöd och motgång med att du, Herre Jesus, själv är vår frälsare som har räddat oss från döden, djävulen och helvetet och till sist ska föra oss från kamp och möda till evig himmelsk fröjd hos dig, där vi får sjunga ditt lov i evighet. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Himmelsk välsignelse förläne er Gud, den allsmäktige, Fadern och Sonen och den helige Ande. Amen.